Han lägger ett guldmynt. Det var ju lite ironiskt med tanke på det borttappade silvermyntet i texten vi läste. Jag bara såg det. Vi ber en liten bön tillsammans. Tack för att vi än en gång får samlas och fira gudstjänst inför ditt ansikte. Tack för att du finns här mitt ibland oss. Det har vi ditt ordslöften på, Herre. Tack för att du är här för att du vill möta oss, vara tillsammans med oss. Dela gemenskapen med oss. Du känner oss, Herre. Du vet vilka behov vi bär med oss, vilken längtan och törst vi har. Men tack för att du är här för att möta behoven. För att möta vår längtan och släcka vår törst efter dig. Herre, gör oss mottagliga för allt det som du vill välsigna oss med i den här gudstjänsten. Hjälp oss att öppna vår ande. Ta emot ditt ord. Ta emot din välsignelse. I Jesu namn. Den här texten som Agneta läste uttrycker en situation som jag gissar att de allra flesta av oss på något sätt känner igen och kan relatera till. Vi har väl varit där någonstans. Att vi har tappat någonting och så kan vi inte riktigt hitta det och vi söker och vi letar. Det här som vi har tappat, det kan ju vara pengar, men kanske ofta är det andra saker som har stort värde. Jag menar, hur många av oss har inte sprungit runt och vänt upp och ner på huset i letandet efter de där nycklarna bara för att finna dem i utsidan på dörrlåset? Och hur många av oss har inte känt den här paniken över mobiltelefonen som inte är där den borde vara och som visar sig ligga där mellan sätena i bilen? Ja, vi känner igen det här. Vi känner igen oron över det borttappade. Vi känner också igen glädjen, lättnaden när vi faktiskt hittar det som vi har tappat bort. Vi kanske inte bjuder in vänner och släktingar till fest bara för att vi hittar nycklarna i dörrlåset. Men jag tror ni ändå liksom kan relatera till känslorna hos kvinnan. Det var rätt mycket pengar hon hade förlorat. Ungefär 10% av hennes tillgångar. Jag tror att om du skulle ha tappat bort några tusenlappar eller vad nu 10% av dina tillgångar motsvarar, så skulle du ha varit ganska intensiv i ditt letande efter dem, eller hur? Det var ett stort värde för henne och en stor glädje när hon hittade det här. Att söka efter det som var förlorat tills man hittade. Det är ju ett fantastiskt evangelium i den här texten. Silvermynten, det är ju vi. Kvinnan är Gud. Det är en Gud som letar och som egentligen inte sätter någon annan gräns för sitt letande än hittandet. Hittandets gräns. Det är först när jag har hittat som jag avslutar letandet. Gud söker dig, din kärlek, din överlåtelse tills han har hittat den. Vilken tröst. Vilken trygghet. Vilken vila. Precis som de allra flesta bibelsammanhang så är det ganska viktigt att ha det större sammanhanget klart för sig om man riktigt ska förstå alla perspektiv på den här texten. Du nämnde, Agneta, om att det här är den andra av tre liknelser som Jesus berättar på samma tema. Liknelsen om det bortsprungna fåret och liknelsen om den förlorade sonen är de övriga två. På varsin sida om den här. Det är samma tema i liknelserna. De har sina olika vinklar. Men grundbudskapet är alltid detsamma. Gud söker eller möjligen väntar på det förlorade. Att det ska hittas, komma hem. En annan viktig aspekt som är lätt att glömma bort. Men som jag känner att jag lite grann vill lyfta fram idag. Den får vi en ledtråd till precis i början av det 15:e kapitlet. Jag ska bara läsa de första verserna här. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då, står det, berättade Jesus denna liknelse. Det här ordet då, de här små orden kan ibland vara ganska viktiga och binda samman avsnitt. Vad var det som motiverade Jesus att berätta de här liknelserna? Jo, det var en attityd hos delar av folket av nedlåtenhet och förakt mot de människor som i liknelserna får representera de förlorade. Mot människor som inte hade riktigt samma förmåga som de själva att leva upp till de religiösa kraven och förväntningarna. Man såg kanske inte på dem med omsorg, med barmhärtighet och med kärlek, utan med förakt och med nedlåtenhet. Det motiverade Jesus att berätta de här liknelserna. Och just det här perspektivet vill jag stanna inför. Det är ett viktigt, ett spännande perspektiv bland egentligen ganska många som vi kan lyfta fram på den här texten. Jag blev lite överraskad. Jag gjorde en liten lista igår här när jag satt och filade och snickrade ihop prediken. På hur många olika perspektiv jag skulle kunna använda och utgå ifrån. Och jag hittade, nej, det var på det andra bladet, jag tror det var 7 stycken. Oj, finns det så många olika sätt att se på det här? Ja, vi kan till exempel göra en lite mer texttolkningssätt att närma oss texten. Prata om likheter och skillnader mellan liknelserna. Att två av liknelserna beskriver hur Gud hittar den förlorade. Och en liknelse beskriver hur den förlorade kommer tillbaka, söker sig tillbaka till Gud. Det är ju en skillnad i de här. Och det finns fler skillnader och likheter att lyfta fram. Vi skulle kunna fokusera på själva sökandet. Vi skulle kunna slå fast att Gud är en sökare. Vi talar ju gärna om oss själva som sökare, och ibland har det nästan varit lite finkulturellt att kalla sig sökare, och påstår man sen att man har hittat något så är det nästan lite suspekt ibland kan det låta. Om man ska vara lite sån. Men Gud söker. Gud är ute och letar efter människor vars kärlek han kan vinna. Det är ett fantastiskt perspektiv på den här texten. Och vi kan inspireras i vårt sökande. Av Guds iver att hitta det förlorade kan vi inspireras att visa samma iver att dels att söka Gud, men också att leta efter människor att ta med till Gud. Söker vi med samma iver som Gud? Det är en ganska bra fråga att ställa sig. Ett till perspektiv kan vara de svåra frågorna som väcks i den här texten. För det ser ju inte alltid ut som att Gud faktiskt hittar alla de han söker. Hur kommer det sig? Och ibland kan människor söka Gud, och vi förstår att Gud söker människor, och ändå lyckas man inte riktigt hitta varandra. Hur kan det vara så? Finns det någon teologisk förklaring till det? Eller annan förklaring? Kan det vara så att själva sökandet efter Gud, det ärligt menade sökandet i sig är frälsande? Kan vi säga det? Vågar vi fastslå det utifrån någon slags teologisk utgångspunkt? Det är inga lätta frågor det här. Men jag tror att vi ändå kan ana någon form av hopp inför den som inte riktigt hittar i sitt sökande. Och det som egentligen ledde in mig på det här spåret var när jag faktiskt första gången hörde Leonard Cohens allra sista skiva med titeln You Want It Darker, ett mästerverk som jag varmt rekommenderar. Den skrev han som ett avsked. Han visste att han snart skulle dö. Han hade ganska besvärlig cancer, eller svår cancer. Han dog ett par månader efter att skivan gavs ut. Och han har en sång med där som heter Treaty, alltså fördrag eller avtal på svenska. Som helt uppenbart handlar om hans egen brottningskamp med Gud och med Jesus. Han skriver i texten: jag har sett dig Förvandla vatten till vin. Jag har sett dig förvandla det tillbaks till vatten igen. Jag har suttit vid ditt bord varje dag, men jag kommer liksom inte överens med dig. Brottningskampen, sökandet, letandet. Och så har han en fras i slutet av refrängen som bara högg tag i mig när jag hörde den där första gången. I wish there was a treaty between your love and mine. Jag önskar att det fanns ett avtal, ett fördrag, ett kontrakt mellan din kärlek och min. Och när jag hörde det, jag vet inte om jag bara skrek det rakt ut eller hur det var, men det finns ju det avtalet. Undertecknat med Jesu eget blod. Och sen så lugnade jag ner mig lite och så tänkte jag, men en sån längtan, måste inte den vara frälsande? Måste inte den öppna vägen rakt in i Guds fram, även om jag inte har upplevelsen av att ha hittat Gud? Svåra frågor, vi får aldrig svaret på de här frågorna. Vi måste på något sätt lära oss att leva i mysteriet, i tryggheten om att Gud ändå aldrig slutar att söka oss. Det sista perspektivet som jag vill faktiskt ta lite tid och stanna kvar inför, det är ändå perspektivet människovärde. Jag känner det väldigt viktigt i vår tid att prata människovärde. Ni känner igen uttrycket, inför Gud är vi alla lika. Om det inte vore så skulle inte kvinnan i liknelsen ha letat efter det här borttarpade silvermyntet. Hon hade ju 9 andra, hon klarade sig. Det var ingen ko på isen liksom. Men så fungerar inte Gud. Han söker varje enskild människa tills han hittar henne, därför att hon har ett unikt värde och inte kan ersättas av någon annan. Det är inte så konstigt. Vem skulle kunna ersätta dina barn om du förlorade ett barn? Så funkar det ju inte. Människans värde är unikt, okränkbart. Och det är rätt fascinerande att den här idén som så uppenbart är Guds egen, den har vi stadfäst i diverse internationella överenskommelser och konventioner om mänskliga rättigheter. De bygger allesammans på det som Jesus pekar på i den här liknelsen. Varje människa har ett helt unikt, oersättligt värde. Det är därför som Gud söker efter oss tills han finner oss och inte slutar innan. Inför Gud är vi alla lika. Men inför oss då? Är vi alla lika inför oss? Ibland, eller rätt ofta, allt oftare till och med. När jag följer med i migrationsdebatten så hör jag ett uttryck. Som till en början kan låta ganska självklart, men jag kan ändå inte låta bli att känna att det skaver någonstans. Det är det här uttrycket. Vi måste tänka på våra egna först. Och så motiverar man att vi inte ska satsa pengar på att hjälpa människor som flyr ifrån krig och förtryck, utan att istället ta hand om våra pensionärer och vad det nu kan vara för någonting. Som om det vore självklart att en svensk pensionär har ett högre värde, är viktigare än en afghansk flykting. Är det självklart? Är vi i så fall lika i värde? Den senaste tiden så har jag hört 2 ledande politiker ifrågasätta det multikulturella samhället, det mångkulturella samhället, utifrån de problem som vi ser som har någon form av koppling till invandringen. Och det oroar mig lite grann. Just utifrån människovärdesperspektivet. Jag vet att jag är kontroversiell här nu. Jag tar den risken. Det finns ingen anledning att säga att varje samhälle måste vara byggt på multikulturell grund. Men om jag hela tiden förflyttar ägandet av vårt samhälles problem till de andra, vad händer med synen på människovärdet då? Är vi alla lika inför oss? Eller är det bara inför Gud som vi alla är lika? Jag fortsätter att provocera era tankebanor lite grann. Jag har haft en abortdebatt nyligen i Sverige. I samband med EU-valet. Har fostret, det liv som växer i en kvinnas mage, ett människovärde eller inte? Och när jag ställer den frågan så vill jag klargöra att för mig är det alldeles glasklart att det är möjligt att försvara aborträtten så som den är utformad i svensk lagstiftning idag utifrån människorättsprincipen. Därför att, om inte annat så därför att alternativet förmodligen kanske är ännu sämre. Jag vet att man kan ha olika uppfattningar där. Jag skulle inte själv som politiker föreslå några ändringar i den abortlagstiftning vi har. Men har fostret, livet i kvinnans mage, ett värde eller inte? Jag tror att vi anar svaret. Jag har reagerat ganska starkt på en del uttryck som används som omskrivningar för att slippa tala om mänskligt liv, om det foster som växer där. Man talar om cellklump. Man talar om livmoderinnehåll. Jag skulle vilja kalla det för en dehumanisering av det mänskliga liv som det alldeles uppenbart är frågan om. Och jag menar att vi både kan och vi måste kunna tala om aborter utifrån samtidigt det ofödda livets människovärde med fullständig barmhärtighet, omsorg och respekt för de kvinnor som ändå valt att genomföra en abort. Vi kan och vi måste. För i båda de fallen så handlar det om att värna människovärdet. Vi får inte bli så rädda att förlora den ena rättigheten bara för att vi samtidigt vill värna den andra. Så långt det går. Livet här på jorden är inte fullkomligt. Det är kompromisser. Men om vi avhändar oss det absoluta människovärdet, vad har vi egentligen kvar då? Vi kan lyfta den här frågeställningen ännu närmare oss själva. De flesta av oss har säkert gjort upplevelsen någon gång. Hur det är en frostbiten söndag förmiddag dimper in en illaluktande hemlös alkoholist för att få en stunds värme i gudstjänsten. Hur reagerar vi? Hur möter vi den personen? Makar vi lite på oss för att komma lite längre bort ifrån den där jobbiga lukten? Väljer vi en annan plats i kyrkan? Eller sträcker vi fram en hand, ett leende och säger välkommen, får jag sitta med dig? Hur gör vi? Här prövas vårt förhållande till människovärdet. För den där hemlöse, lullande, alkoholiserade personen har exakt samma värde som du och jag inför Gud. Har han det inför oss? Det är dagens utmaning till oss alla. Förhålla oss till människovärdet. Det är det största vi har. Och vi har det därför att Gud själv har gett det till oss. Det är det Jesus säger i den här texten. Så värdefull är du att jag söker dig tills jag har hittat dig. Och när jag har hittat dig, då ställer jag till fest för då är jag glad, säger Gud. Och det är fantastiskt. Det är evangeliet. Vilken tröst, vilken glädje, vilken trygghet att ha den guden som aldrig slutar söka förrän han har hittat dig.